Vi leser I dag fra Johannes evangeliet, kapittel 21, vers 15. Da de hadde halve måltid, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, son til Johannes, elsker du meg mer enn disse?» «Ja, Herre», svarer han, «du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til han, «Fø lamma mine!» Og han sier til han andre gangen, «Simon, son til Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre», svarer Peter, «du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til han, «Gjet sauene mine!» Så sier han tredje gangen, «Simon, son til Johannes, har du meg kjær?» Peter ble sorgfull da Jesus tredje gangen spurte, «Har du meg kjær?» Og han svarer, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til han, «Fø sauene mine.» «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, batt du selv belte om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rette ut hendene, og en annen skal binde belte om deg og føre deg dit du ikke vil.» Det sa han for å syne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg.» Slik lyder Herrens ord.
Herlig?
Yes.
Takk for meg, Arne. Jeg har tenkt mye på Peters opplevelse I det siste. Det står bedrøvet på bokmål, eller sorgfull, som vi hørte der på nynorsk. Men jeg tenker også på irritasjon, apati, mistro. Altså, kom igjen, Jesus. Det kan føles som Jesus ville gni inn de berømte benektelsene som Peter hadde før en viss hane galte noen dager før. Hva var det jeg sa, liksom? Som om Jesus skulle kverulere til en fisker med storflotte begreper om kjærlighet. Minne sin disippel og sin gode venn om hans store svik, som Peter visste så inderlig godt selv. Storsalen nå midt inn I serien «Oss», som handler om fellesskap og relasjoner. Dagens tema vekst. Jeg heter Sindre, jeg går altså I Storsalen. Jeg også psykolog, og på fritida så leder noe som heter Emmaus psykologiforening, som ser på skjæringspunkt mellom kristen tro och psykologi. Och det uppgöret som Jesus har här med Peter, relation till Peter, det är ett solid exempel på ändring och på växt i psykoterapi. Alltså det vi psykologer gör i dessa psykologsamtalen. Och Jesus demonstrerar egentligen goda terapeutiska färdigheter med obehag då som medicin för att reparera relation till Peter. Det jag ska göra idag är att ta dere igenom den processen och säga lite om vad slags växt det är snack om och vad vi kan lära av den. Och då börjar vi här med allianse och alliansebrudd. Utgångspunkten var ju att det var en härlig relation mellan Jesus och Peter. Detta kallar vi psykologer för allianse. Och det är det som förklarar allra mest av ändring eller växt i terapi. Och Peter är definitivt en som inkluderas i dem Jesus kallade för vännen sina. Kanske till och med en bästa vän. Akkurat det sista står inte explicit i Bibeln, men det är mina spekulationer. För Jesus spör ju i vart fall, älskar du mig mer än de andra? Och det är också Peter som svarar att Jesus är Messias, Guds son, när Jesus spör vem folk sa han var. Hvorpå Jesus efterpå annonserade att det är Peter som ska få tilliten som klippen. Klippen som kyrka ska byggas på. Och så stark var den alliansen de hade, eller relation mellan Jesus och Peter. Och Peter lovade att om så alla vänder sig bort från dig, gör inte det. Och Jesus svarte, sannolikt säger dig, nu i natt för han gale två gånger ska du förnekte mig tre gånger. Men Peter försäkrar, om jag som må dö med dig vill jag inte förnekte dig. Som vi vet så sviktar ju Peter. De kände tre benäktelsen. Jesus fick rätt. Och här har man ett exempel på det som heter alliansebrudd. Då relation blev brutt mellan Jesus och Peter. Och det var ju eländig timing, sant? Hopplös timing där. Det var rätt för Jesus skulle bli torturerad och handrättad. Och skulle Peter då aldrig få chansen att göra det gott igen? Hur kunde han det nu när Jesus var död? Det är lätt för oss att tänka att knappt tre dagar senare är ju inte all världens med väntetid. Detta fixar du. Sant? Men Peter visste inte det då, att Jesus faktiskt kom till att stå upp igen. För han så måtte det kännas ut som att tiden gick hopplöst sakta. Eller följde som den stoppade helt upp. Hoppet var ju borta. Hoppet var dött. Det var bara mörk. Det var i hvert fall inte så rart att Peter blev bedrövad i utgångspunkten. Han hade ju svärgat, han hade bannat på att han inte kände Jesus. Vi har hört en del om, och säkert känner vers om att Jesus gråt, eller skrek som jag väl har sagt på dialekt. Men så vitt jag vet så är Peter den enaste namngitte disciplen Bibeln fortell att gråt. Och så kallt gråtlabilitet, det är en ganska vanlig stressreaktion på sådana unormala belastningar. På bokmål och försökt på gresk så står det att det gråtes bittert. På nynorsk så står det sårt och ingen av delarna hör särskilt okej ut. Men så skedde det otroliga. Jesus stod faktiskt upp från de döda liksom. Hurra! Vänt. Grundpilaren för hela vår tro. Och vi kan fira och vi syns det är stas och det är därför vi är idag. Men för Peters en del så vet jag att om stressnivåer kanske eller särskilt minner när en död fyr plötsligt går upp igen efter att bli korsfästa. Men relationen var i hvert fall inte automatiskt på plats igen. Alliansen var fortsatt brutt. Han måtte grudde sig ganska mycket till att möta Jesus igen. För att man ska växa i terapi så är det nödvändigt att klienten, den man möter eller patienten, blir anerkänd och utfordrad. Det är också känt som förstått och respektfullt förstyrra. När vi psykologer jobbar med att ändra vanskliga tankar och känslor, egentligen vad som helst, så vill det generera stress och mas. Och kostnaden för ändring, det målas inte i kronor, men det måles i ubehag. För all ändring, både positiv och negativ växt, är skummelt. Och här fick Peter kört sig. Inte för att Jesus liker och ser Peter lida eller önskar att straffa han, men för att det är nödvändighet, ett nödvändigt onde om du vill, för att komma sig vidare, för att växa. Man treng alternativ upplevelser, så kallade korrigerande erfaringar, för att känna på mestring. Alternativa och nytt hopp. Och detta kostar. Det är en grund sant, att man snackar om växesmärta, vuxesmärta. Förra helg så flyttade jag och min fru och Anne-Marie här till Grefsen. Och det har varit väldigt stas. Men sist jag flyttade till området, den gången alena, så upplevde jag ett lite större ubehag. För att jag flyttade alla tingarna mina in i leiligheten hade lite skrot till över som hade väldigt lust att bli kvitt. Till allt hell så låg någon sån svära gula posa utanför från någon som pussade upp. Bra, tänkte jag. Och utan att tänka mer på det så slängde jag diverse äske och en madrass på högen. Dagen efter så mötte jag på en nabo och vaktmästaren i sommaren för första gången i hejsen. Och jag fick fort nyss i att han var uppgedd över vem det var som hade kastat söpplet i upphusningsposen. Och då grep angsten mig. Pulsen steg och skylla bara välla in. Men istället för att inrömma att det var mig, jattade jag med och i rädsel för att göra ett dåligt förstintryck. Där stod jag alltså och laug upp i ögonen till två vuxna män första gången vi möttes. Jag tillbydde mig till och med att hjälpa och köra bort när söppla, liksom, för det likväl skulle nog gå en tur med bilen den dagen. Ja. Kom tillbaka till den. För vanskliga känslor och ubehag, det kan vara grusomt. Och det är väldigt så naturligt att bara träcka sig undan. Finna andra former för försvar, för att regulera sig själv. Och finna ro. Förnektelse, late som ingenting, öka aktivitetsnivået, skylla på andra, inta rusmedel, forskjellige ting. Vi har många former för försvar. Men ubehag i sig själv är inte farligt. Inte känslor heller. Negativa känslor är olika signaler på mål som blir blockerat eller värderingar som inte blir infridd. Det är mycket motivation, mycket information, det är mycket driv i negativa känslor. På studiet som någon är på så hade i alla fall vi en väldigt nyttig pensumbok som heter Symptomer som resurs. För värre än att frykta negativa känslor är att förbli i dem. Särskilt kanske det är att vara bitter som kan föra till vrede, självförakt. Och kanske ändå värre än att man slutar att känna på något är att man slutar att känna på något, att man slutar att kommunicera. Att man drar sig undan utan att ta en konfrontation. Akkurat sånt som jag gjorde där i hejsen på Grefsen. Parallellen i Bibeln är kanske det att vara lunken som det står, eller som det Johannes uppenbaring slås knallhart ned på. Och tillbaka till då historien. Varför gidde Jesus då att ta kampen? Han är ju också helt människa. Och jag ser för mig att han också måtte känna på något obehag vad skulle konfrontera Peter och vara på något den kipe vuxna. Och han riskerade också att förvärra relationen dem emellan ytterligare. Jag tror att Jesus gör det utifrån kärlighet och omsorg. Gud och därmed Jesus är kärlighet. Spörsmålet är vad kärlighet är. Men jag tänker att det kan bli en slagsida med kristen nästa kärlighet och det att ta hänsyn. Att det kan föra till en snillisme hvor man väljer att inte göra något. Men Jesus, som vår förebild, skyr ingen midler hvis det kan hjälpa. Tänk för exempel på hur rasande Jesus blev i tempelet när han drev de säljaren ut. Eller den gången han smalt tillbaka då Peter protesterade på att Jesus måtte drapas. Vik bak mig, Satan. Du vill föra mig till fall. Du har ingen, nej, icke tanke för det som Gud vill. Bara för det som människor vill, säger Jesus. Psykologer som oppgave å bedre menneskelig velferd. Vi reagerer når noen sin opplevelse eller det noen står for er skadelig for den det gjelder. Og eller at det fører til såkalt funksjonsfall i hverdagslivet. For eksempel så vil sterke angstlidelser eller depressive episoder i stor grad begrense livsutfoldelsen man har, og fokuset blir gjerne selvsentrert og innovervent. Og i teksten fra i dag så framstår Peter preget av skam og skyld etter sviket overfor Jesus. Han oppleves innovervent og innesluttet i selvanklage, utilstrekkelighet. På enkel bibelnorsk så kan man si at han trengte nåde og tilgivelse for å komme seg videre. I bergprekenen for eksempel også, så statuerer Jesus det å gjøre opp med sine medmennesker som et premiss for å offre til Gud. Ikke til et alternativ. Og det er i alle fall tydelig her at det trengs et oppgjør hvor Peter kan reparere alliansen da, eller relasjonen med sin gode venn, slik at han kan settes fri fra sine hemninger. For dette er jo mannen som Jesus døpte fra Simon til Peter, eller Kefas, som betyr klippen. Kefas kan også, har jeg skjønt, forstå som rullestein. Og Jesus trengte at Peter skulle ut og rulle igjen, eller ikke være en vingle Peter, har jeg tenkt underveis. Og hvordan er det Jesus reparerer? Hva er det han gjør? Bibelteksten er på ingen måte en sånn beskrivelse av et behandlingsforløp eller terapiforløp. Men det er likevel mulig å merke seg noen av de terapeutiske teknikkene som Jesus bruker, sånn som jeg ser det. For det første, og liksom en enkel eller en viktig ting, at Jesus foretok seg ingenting for etter de hadde spist, for å ivareta sin klient. Det er omsorgsfullt, og det er utrolig kjipt å bli konfrontert på tom mage. For det andre, så vet jo Jesus hva Peter har gjort, og han vet hva han kommer til å gjøre, men han bruker i stedet spørsmål, slik at Peter skal få si selv hvordan han har det, med egne ord. Dette er mye mer virkningsfullt for vekst enn at Jesus hadde fortalt det han visste ved å legge ordene i munnen på Peter. En tredje variant er jo at Jesus etablerer, bevisst eller ikke, det vet jeg ikke, noen triggerer for raskere å minne Peter om settingen der benektelsen skjedde, og sette ham på en måte i modus for det han hadde gjort. Det heter context reinstatement i psykologien. Bruke ting som har skjedd før, som minner han om det som har vært. Det ene er jo dette med bål, som det var den skjebningsvangre kvelden. Og det andre er også tallet tre. For Peter fornekta tre ganger. Og Jesus spør også Peter tre ganger. Og det er på det tredje det skal skje. At gjennombruddet kommer. Og en fjerde teknikk er dette med å matche ordbruken. Tune seg inn på Peters ordbruk. Gresk, hvis du har forstått det rett, har vært i hvert fall hele seks ord for kjærlighet. De tre mest kjente er dette med eros, med erotikken, filia, vennskapskjærlighet, og agape, sånn ubetinget Guds kjærlighet. Agape brukes desidert mest i Bibelen, og i dagens tekst er det agape og filia som benyttes. Utdraget her. Og Peter svarer bare med filia, og etter to spørsmål med agape, så justerer Jesus til filia, han også. Kan vi se her? Starter med agape, filia, på nytt igjen, agape, filia, andre gang, og så tredje. Har du meg kjær, filia? Og så svarer det. Du vet at jeg har deg kjær, filia. Jesus tar altså Peters perspektiv, og det er da han virkelig når igjennom. Det er da følelsene kommer, og selv om det ikke står i teksten, så ser det for meg at det er en emosjonell opplevelse for begge to. Jeg opplever også at den kjærligheten som Jesus etterspør fra Peter, er ærlighet. At Peter kunne si det akkurat sånn som det var, ikke som feilfri, men som autentisk. Og resultatet fra det herren var jo en transformasjon for Peter. En transformation från fiskerinäring och människosanking till sauehåll och dyrevälfärd. Med lite andra ord, han går från att vara disippel och människofiskare till att bli getar, en ledare för kyrka. Och genom denna uppresningen så ser vi en man som framstod väldigt så upprest. Exempelvis hans väldigt frimodiga svar till de judiska rådsherrarna i Jerusalem. Hvor han närmast måste beklaga sig. Men vi kan inte låta vara att tala om det vi har sett och hört. Till slut skulle han till och med dö för saken som Jesus fortäller om till slut i dagens text. Och medan jag jobbar med den här texten så har jag tänkt på vad ville skett om inte detta uppgöre hade skett? Och inte denna reparation hade förekommit. Måtte Gud då ha funnit andra måter att bygga kyrka på? Eller bruka Peter på en annan måte för att vara grundpilar för kyrka? Vad kan vi så lära av detta? Alla goda ting är ju tre som vi har hört lite om allerede. För det första. Den forskel på motgång och på motstånd. Att det bytt emot är inte det samma som att något är galt. Ändring och växt sker uansett och det kan vara både negativt och positivt. Och prisen för växt är som sagt obehag eller motstånd. Som det att inrömma över för en vän att du gjort något du angrar på. För det andra. Det är en forskel på tomgång och framgång. Något av det viktigaste jag förmedlar till ledare i min psykologjobb är att du inte griper in är också att göra något. Och låt vara för inte bara till att vi upprätthåller något som inte fungerar ofta, men det kan också förvärra situationen. Unnskyldningar som ledare brukar, som kanske vi alla brukar, är gärna det vi omtalar som missförstått omsorg. Att det att bry sig om är inte att bry sig med. Att vi låter någon vara i fred för att vi inte ska plaga dem. Detta sker för att det är så himla obehagligt att skulle konfrontera någon om deras behov för växt. Peter själv var ju inte styrt av manglandes tro den kvällen på gårdsplatsen för han galte. Han var styrt av manglandes mot. Han var väldigt förståelig, men alltså inte kämpegunstig. Och han översatte detta då till storsalen, den kontexten vi har här. Jag är kämpeglad för att vi har en stor takhöjde, och så förstår vi ett bokstavligt talt, och att vi har en vi accepter inne. Jag syns det är nydlig att vi kan vara uenige, sån som Nikolas och Daniel snackade om sist söndag. Kämpebra, och jag är helt enig. Men fallgruva kan vara att vi kan bli likegyldig. Vi kan bli lika glad om ingenting, null, slås ner på. Katti, eller norr, blev du sist konfronterad för något uoppgjort här i storsalen? Eller har du någon gång blivit det? Jag har i alla fall inte många exempel för min egen del. Och menigheten är ju oss som tema idag, eller den taleserien. Och kursen kan vi komma nära nog till att ta uppgöran vi träng? Eller är det kanske så att något av svaret är att vi kommer närmare ved att ta någon uppgör? Esper. Och hur inte det om min pinliga historia i hejsen? Jo. Jag fjärna tingen mina efter det blev mörkt. Jag gick så med hjärt i halsen i någon dagar, men inte upp med till slut och gå till vaktmästaren, inrömma att det var mig och säga det sånt som det var. Ganska nervös. Han tog det heldigvis väldigt gott. Accepterade min unnskyldning. Saken blev gjort upp och relationen till vaktmästaren var god för resten av den tiden jag bodde i samma öje. Men jag har funderat lite på hur det hade varit för mig om jag inte hade uppgjort min sak. Jag hade fortsatt känt på obehag när jag hade närmat mig det området idag. Sista punkten. Det är en forskel på, ska vi se, och göra upp och göra färdig. Dagens tale har varit texten om Peters sina bekännelser sedd i lys av växt, en positiv växt. Vid sin bekännelse fick Peter ett viktigt uppgör och tillgivelse så han kunde integrera en sorg och en skam efter ett feltrim. Men jag vill understreka att inte i denna texten och ingen plats av senare så står det att Peter var färdig utvecklad eller färdig växt. Eller att han aldrig fick problem igen. Eller aldrig hade det ont mer. För god mental hälsa och kanske god bibelsk hälsa är inte det att inte möta problem. Men att ha goda mästringsstrategier när uhället är ute. När man får problem. Och en viktig strategi som Jesus efterspör i kärligheten är alltså ärlighet. Och då är det nåde att få. Jag har lust att ge dere två spørsmål till slut. Det första är det någon relationer Jesus ber dig ta ett uppgör med? Och det andra, är det något du vill ha gott av att vara ärlig om i relation din till Jesus?